Hörde Mårten?
Nå, Sonja.
Berätta, hurdan fisk brukar du äta eller tillreda sådär allmänt?
Nej, jag måste ju erkänna att för det mesta blir det ju nog lax. Mm. Och odlad norsk lax.
Fy.
Jag vet.
Men jag tittar mig själv i spegeln för att det gäller mig också.
För att det är på något sätt så enkelt. Det finns alltid där i disken när du går till butiken. Och det är väl ganska bland det billigare. Mm. Den billigare fisken, tyvärr. Ibland så blir det nog någon enstaka gös eller lite abborrfiléer eller något sånt. Men för det mesta, tyvärr, den här odlade norska laxen.
Jag instämmer och känner mig nog lite på något sätt...
Medskyldig kanske?
Ja. Men kanske efter den här sessionen som vi nu har kommer vi att vara lite fiffigare på den fronten.
Precis. Ni lyssnar alltså på Efter 9 här tillsammans med mig, Mårten Svartström och Sonja Kailasari. Och här brukar vi utmana våra gäster till att göra någonting nytt eller någonting spännande.
Precis.
Och idag ska vi tala om att leva på och tillreda så kallad skräpfisk. Någonting som blir ganska outnyttjat för det mesta. Och veckans gäst är matentusiast. Hon är kock, kokboksförfattare. Hon heter Louise Merus. Och hon är en person som älskar att prova på lite nytt. Och experimentera med beprövade recept och kanske utveckla dem. Och allra helst så ska det vara närproducerat, färskt och fräscht. Hon fick i uppdrag att fiska under sommaren. Och speciellt det här med att använda och bekanta sig med sådana fisksorter som av en del går under namnet skräpfisk.
Det är nog väldigt många inhemska sådana här okända fiskarter som blir outnyttjade. Och det är antagligen många annan också som kan underskriva det vad vi talade om här tidigare. Att den här norska laxen är den som oftast hamnar på stekpannan eller i ugnen.
Mm. Hur har Louise fiskelycka sett ut och vilka fisksorter har hon bekantat sig med under sommaren? Det ska vi få veta lite senare.
Och alltid i det här programmet så brukar vi ha med oss också en expert. Och denna gång så kommer vi att få träffa fiskeentusiasten Sebastian Hjelm. Han har säkert världens längsta titel för att han är livsmedelssäkerhetsdirektör vid jord- och skogsbruksministeriet. Han fiskar själv också under somrarna och han uppmanar oss att äta mera inhemsk fisk. Hur tycker han att vi ska ta till oss den här råvaran?
Mm. Vi börjar med veckans gäst i Efter 9. Det är alltså matentusiasten, kocken och kokboksförfattaren Louise Merus. Och vi ska börja med att lyssna till ett kort klipp där Louise tillreder en rätt som vi ska få smaka på lite senare i det här programmet. Och dessutom ska vi få gissa vilken fisk det är frågan om.
Mums.
Här håller jag på att fräsa en snabb kolgryta. Ja, det ser ut som en riktig kött- och kolgryta med vitkål och lammo. Och lök och vad det nu ska vara i den. Men det kanske inte är så i den här. Sonja och Mårten ska få smaka sig fram och gissa vad jag har satt i den här grytan. En riktig hästrätt.
Sa alltså vår gäst den här gången. Hjärtligt välkommen Louise Merus.
Tack.
Där hörde vi alltså, du har tillrätt en fiskrätt som vi ska få smaka på lite senare och kanske gissa vad det är frågan om för fisk. Men före vi går närmare in på det så... Hur är det med fisk i största allmänhet? Vad äter du för fisk och vad brukar du laga och så vidare?
Ni talar om norska laxen och det måste jag nog medge att jag i ganska många år varit den sådär. I och med att jag kanske jag är ganska insatt i det här med det här att äta rent och inhemskt och så här. Så jag har nog kört med den här åländska forellen ganska många år nu. Så jag har valt liksom bort norska laxen och kör inhemskt.
Mm.
Jag vet inte sådär miljömässigt om det är mycket bättre, men jag tror att det är för hälsan också liksom. De har ju inte transporterats lika långt, plus att jag tror lite mer på ålänningarna än stora industrier och så här.
Mm.
Så det gör jag, men sen tycker jag ju i allmänhet att den här finska fisken som man köper färdigfiléer så är ju helt för dyr. Man kan ju inte använda den som vardagsrätt för 39 euro kilo för liksom, en familj blir ju massor. En sån här en tisdagkväll eller något sånt. Men det som jag tycker om att göra är att om det finns hela fiskar i fiskdisken så det är ju egentligen ganska snabb mat. För man köper en hel fisken, forell eller röding eller något sånt. Och sätter man kanske lite örter och citron i magen och sen i ugnen saltar och så här. Så är den klar på en halvtimme.
Mm.
Och det är faktiskt lätt. Och det är ju kilopriset är ju liksom hälften av filéerna eller ännu billigare.
Mm. Men då får man ju med allt det där andra också. Som...
Ja, men det skrapar man lite bort och river bort kinnen.
Stackars oss ilandsmänniskor som inte kan äta ofilerad. Ja. Nej, alltså då igen tittar jag mig själv i spegeln.
Hur ofta äter ni fisk?
Kanske nog för lite, men försöker nu 1-2 gånger i veckan blir det nog. Men det är det här samma problemet. Jag står också där vid fiskdisken att vad borde man köpa? Det är nog, det är inte helt lätt.
Hur mycket varierar du de här rätterna sen när du lagar?
Med fisk?
Ja.
No, nu blir det ju lite olika soppor och vockar och vad det nu sen blir. Eller sen bara i ugnen och sådär. Men att,
ja. Och familjen äter gärna?
Ja, de äter nog fisk. Ja. Mm.
Hur mycket tänker du på sådana här, det talas mycket om de här miljögifterna. Och speciellt den här inhemska fisken som är fiskad i Östersjön.
Ja, jag tänker nog mycket på det. Ja. Nu har det kommit sådana här fiskar som är odlade i bassänger på land. Inhemska föräldrar och sånt, olika nya så här märken. Och det tycker jag är ganska liksom intressant.
Mm.
Och de har ju inte de miljögifterna i sig. Mm. Så att det utvecklas. Kanske vi får veta mer idag.
Vi kanske får veta mer idag. För jag måste erkänna också, jag vet inte hur det är med dig Sonja, men jag brukar också lite fundera på det här. Det heter ju någonting att högst en gång i veckan ska du äta fisk som kan innehålla några miljögifter eller sånt. Inte varje dag för att det kan bli ohälsosamt.
Mm.
Nu är det lite äckligt att veta att det finns det här. Man skulle ju vilja äta mera fisk.
Och, ja, absolut. Absolut.
Och inhemsk fisk.
Ja.
Nåja, men du har i alla fall fått en utmaning.
Jo.
Du har fått en utmaning att du ska fiska i sommar. Hur mycket har du fiskat innan det här?
När jag var liten så bodde jag på landet och min pappa fiskade, han la ut nät i en motavik. Och vi fick stora braxen och vi fick enorma gammelgäddor. De var nog aktiva, mamma och pappa, och liksom lagade tillreda.
Mm.
Så jag har ju vuxit upp med det. Men sen när jag själv har flyttat till stan och börjat, eller själv liksom inte fiska mera, så har jag ju gått i det här filead fisk och inte använt skräpfisk. Men jag kommer ihåg min farmor lagade en sån där inte så jätteaptitlig braxenrätt. Det var så här kokt braxen i ugn med alla dopp och gurkskivor. Alltså jag kommer ihåg
det
från
barn.
Det låter här lite.
Alla dopp och fisk.
Ja.
Men alltså braxen,
det, för det, det tänker jag på när jag tänker på braxen.
Men det är för dig alltså en skräpfisk?
No, alltså när jag var liten så åt vi nog braxen. Men nu har det ju kanske blivit så här skräpfisk. Ja, för man tänker på de här benen, att det är jättemycket ben och det här. Det kommer just i nätet i de här motavikarna. Mm. Ja.
Vad är liksom egentligen enligt dig en skräpfisk?
No, det är kanske en sån som man inte köper från butiken. En sån här som liksom inte värderas som en matfisk eller så här. Som man nu fiskar och kanske inte ropa hej och hå när man har fått den, liksom, att man kanske slänger tillbaka. Och jag tror att det har vi förlorat nog, vår generation, att vi inte kan uppskatta det här. När man talar med äldre, jag talar om det här, min utmaning, så äldre släktingar och så här, så har de varit att, men herregud, att vi lagar ju braxen och allt sånt här hela tiden, kanske inte mört. Så att vi är nog ganska nyhjälplösa, vår generation, på något sätt.
Mm. Det är ju lite fräckt egentligen att kalla den här fisken för en skräpfisk.
Ja, ja.
De kan ju inte tycka att det är så jättekiva.
Men det är sant som du säger, vi borde lära oss av de äldre att ta tillvara allt som man fångar.
Ja.
Men om vi talar om det här fiskande då, på vilka sätt har du fiskat då i sommar?
Jag har metat och fick ingenting. Och sen så det här, han bara hjälpa av en släkting och så la vi ut nät. Och då fick vi, För att jag kommer inte ihåg hur man la ut nät då när det här han var lite med. Min pappa finns inte mer, så att vi har liksom inte fiskat nu. Men att han hjälpte, jag menar det är ju så lätt. Så man borde ju absolut, om man har möjlighet så. Och vi la ut på kvällen och det här och på morgon tidigt stod vi upp och vi fick braxen, småbraxen och en gädda.
Okej.
Ja.
Och hur mycket? Hur ofta under sommaren?
Det blev bara en gång.
Det blev bara en gång?
Ja, och jag mätade några gånger, men det är liksom, det bara får den här sommaren, jag hann inte. Mm. Sen köpte jag färdigt rökt forell från någon, vet ni, fiskare och sånt här. Så jag är jätteledsen att jag inte jobbar mera på det här.
Nej, men du testar i alla fall och vet du, kom in lite i den här världen som för dig ändå var lite okänd eller du inte minns så mycket sen barndomen.
Ja.
Visste du hur du skulle tillreda den här gäddan eller den här braxen sen? Så?
Ja, no, alltså det som ju var roligt att alltså det kom 12 små braxen. Så jag rökte hälften, men sen så lagade jag sån här sydamerikansk chevis av den här av braxen då. Jag hade inte chili med, alltså att paprika och koriander och massa och lime. Det blev jättegott.
Alltså det är liksom, det är rått?
Rått. Ja, så den tillreds den av den här syran i, ja, i limen.
Just det.
Och det här, hela släkten smakade på det, jag tyckte det var jättegott. Men det är ju det är liksom, varför skulle det inte funka med braxen? Mm. Eller så gör man det av gädda.
Mm.
Och sen gravar jag också de här små slimsorna jag kunde skära ut från de här, liksom skära benen bort från de här små braxen. Och det blev som gravad sik nästan.
Ja. Det är gott.
Och den här gäddan så blev det färs och färsbiffar och så här. Så att, inte var jag nu helt bekant med att hur mycket ben det är i den här braxen. Mm. Och när de var små, de här filéerna, så kunde jag ganska bra skära bort dem. Men jag tror att ju större de blir så är det ju liksom ben på olika ställen och sådär, så att det är svårare.
Du tog ju lite fotografier också av, ja, de här fiskarna, ja, och vi kommer att lägga ut dem på webben, ja, i samband med artikeln som publiceras med det här programmet, så då kan folk titta på, ja, dina fiskar som,
ja,
du fångar.
Ja.
En fråga, Louise, som jag tänkte bara fråga ännu var att med tanke på, du mäter, eller vad?
Ja.
Det får man vem som helst göra, har jag förstått. Ja. Men att lägga ut nät så kräver ju ett tillstånd.
Ja.
Hade ni det?
Den här släktingen hade det, ja.
Bra,
ja,
jag måste bara kolla det. För, ja, att, så, ja, fort man går till mer avancerade former av fiske så måste du ju ha lov.
Ja. Ja.
Det vill jag bara få, ja, fram.
Fiskepolisen Mårten Svarsström. Men det är ju sant, det är, ja, sant, absolut. Ja.
Vi sitter alltså här tillsammans med Louise Merus som är veckans gäst här, och hon har också tillrätt en skräpfiskrätt åt oss som vi ska få smaka på, och sen ska vi gissa vad det är för fisk du har använt. Men nu ska vi ta in vår expert.
Precis, han är livsmedelssäkerhetsdirektör vid jord- och skogsbruksministeriet. En fiskeentusiast som fiskar mycket under somrarna. Och han uppmanar oss att äta mera fisk. Och nu ska vi bli inspirerade. Hjärtligt välkommen fiskeentusiasten Sebastian Hjelm.
Tack så mycket.
Du har suttit där och lyssnat på oss och vår diskussion som vi just förde med Louise Merus. Är det någonting du skulle direkt vilja kommentera? För du såg, ja, lite så förbryllad ut när du kom in här i studion.
Ja, kanske kan jag som Alexander Stubb, jag har 3 poäng. Så att, för det första, vi på ministeriet så talar vi aldrig om skräpfisk. Vi talar om underutnyttjade fiskearter, för vi tycker att det är liksom lite sådär derogativt att kalla det för skräp. För de är ju lika bra som vad som helst fanna fisk, åtminstone de flesta.
Mm.
Och sen så kanske sådär överlag så den här oron med miljögifter så är väldigt vanlig, och man råkar på den väldigt ofta, men i praktiken har fiskens miljögiftshalter ingen som helst betydelse för varken individen eller folkhälsan, så det behöver man nog inte oroa sig över alls.
Men varför talar man, förlåt, du får säga din 3:e poäng just, men
nej, jag glömde den.
Och varför talar man då så mycket om det här?
Det fanns alltså förut, alltså, på grund av skogsindustrin och också liksom nederbörd från Centraleuropa där man brände massor skräp och hade liksom mycket mer smutsig industri, så regnade helt enkelt ner massor gifter i Östersjön. Östersjön är ett jättegrunt hav och det har funnits massor av PCB och dioxiner som är liksom så kallade supergifter. Men dels har de här halterna gått ner ganska kraftigt sen typ 70-talet när vi började oroa oss för det. Och dels så liksom när man tittar närmare på den här datan så till och med sådana fiskar där det kan finnas mer, vilket då är stora strömmingar och stora öringar och laxar. Så de där halterna är så små så att de har liksom ingen praktisk betydelse för de flesta av oss. Så att det där, bara man är liksom, jag menar, bara man äter varierande fisk så har man verkligen ingenting att oroa sig för. Och det är liksom, när man tänker helt enkelt på de här miljögifterna, så det är liksom, det är inte så att någon får en förgiftning. Ni tänker på dioxin, så tänker ni på liksom president Janukovic eller vad han heter, som fick liksom någon sån här, som ryssarna gav honom dioxin och så fick han sån här klorakne och hela liksom, han exploderade mer eller mindre hela mannen. Men han fick liksom miljoner, miljarder gånger större halter än vad du någonsin får från mat. Så den där effekten som man liksom teoretiskt ens kan tänka sig att komma från våra dioxinhalter, så är liksom utvecklingsskador i tänderna på liksom foster och det där, och det är ungefär det, och du ser inte, det finns inte att det föds något barn i Finland så att titta, den där människans mamma har ätit massa av fisk, men man kan liksom man kan liksom härleda från den där informationen att okej, att vissa, till exempel stora strömmingar som är över 17 cm långa, så ska du kanske, om du är barn eller ung vuxen, eftersom det ackumuleras i kroppen, så ska du nog kanske inte äta strömming stora strömmingar många gånger i veckan. Mm. Utan det är helt smart att äta andra fiskar emellanåt. För liksom både dioxinerna och sånt, så de är fettlösliga gifter. Så de samlas i fett, i din fettvävnad. Och sen när du som kvinna får ditt första barn och börjar amma, så då kommer det allt ut sen på en gång. Så det är det första barnet har det kanske värst. Men,
så det finns lite paranoia över det här?
Liksom. Mycket paranoia. Alltså finns det, alltså det måste nu säga, det finns ju också kvicksilver i till exempel stora gäddor. Men också där är de där halterna så små att bara du inte äter gädda många gånger i veckan så är det innan du ska oroa dig. Vår rekommendation är att man ska äta fisk 2 gånger i veckan åtminstone. Och man kan lite försöka variera mellan fiskarterna. Kanske bara för att göra det lite mer intressant också.
Mm. Minns du nu din 3:e poäng?
Nej.
Kanske det var det. Ville du kommentera kanske Louise, hennes utmaning att fiska under sommaren? Hon lyckades göra det en gång.
Ja. Det var ju lite skralt mot sådär. Men
att, så bråttom.
Fiskar det ju så mycket annat att sen när det blir en vana så liksom går det av sig själv. Och inte fiskar jag heller på något sätt. Liksom regelbundet dagligen. Men jag försöker nu fiska liksom under sommar eller under sommarhalvåret försöker jag fiska så gott det går. Men att när vi nu talar om de underutnyttjade fiskarna så åtminstone för mig när jag fiskar mitt på sommaren så fiskar jag i Pellinge utanför Borgård. Då är det nog tyvärr så att de flesta fiskarna man får så är mörto, id och braxen och kanske en och annan abborre. Sen på hösten och våren så får du sen siko och öring och sånt och då är det ju lite roligare.
Mm.
Eller text man säger till och med lite godare.
Mm-hmm.
Men, det där, men nu tycker jag att de här liksom, mörto och braxen är helt bra fiskar. Det har varit svårt att tillreda dem eftersom de har mycket ben. Eller braxen har mycket ben och mörto har liksom eller så här mosig kött. Så att, men att jag tycker just det var ni talade om här att laga ceviche av det eller till och med laga sushi, sashimi av det så är det jättegott. Att de har inte något fel i smaken egentligen.
När jag rökte de här arma små braxen så smakade det helt som rökt flundra.
Ja, alltså braxen
så att jag menar, jättegott. Faktiskt gott. Man får ju äta det med fingrarna för det är så mycket ben.
Ja, men att, jag har ett bra tips där. Jag har lärt mig av min mamma som jag vet vem hon sa. Att man röker braxen och så benar man det så där väldigt liksom. Tar ut köttet så mycket som man nu får och bryr sig inte om de små benen. Och så kör vi det genom en köttkvarn, sån här gammal köttkvarn. Så trottar du det igenom och så får du sådana malet kött av den där fisken. Just och så blandar du det med gräslök och grädde så blir det sån ett jättegott smörgåspå. Mm. Liksom.
Ja.
Just när alla mina barn och hela släkten som vräker i sig. Mm. Det är liksom mängder på knäckebröd.
Ja. Mm.
Jättegott.
Ja.
Och då behöver du inte bry dig om de där benen.
Nej. Mm.
Nu när du själv har fiskat på sommaren och fiskar annars också väldigt ofta, så vilka metoder använder du dig av, Sebastian?
Jag brukar på somrarna både alltså i Vasakärgård på Köklot och sen i Pellinge så fiskar jag med nät. Och faktiskt också fiskar jag förut i Helsingfors också, men det är lite slutat med nu. Det är lite krottigt för de fiskevattnen ligger lite långt borta från Kronohagen där jag bor för tillfället. Men det där, mest med nät, men såklart också så där i rekreationssyfte också med svirvel. Men jag tycker det har kommit lite sämre med svirvel. Man borde liksom vara sådär die hard och vara ute där i 12 timmar och det har jag inte tid med.
Mm. När började du att fiska själv?
Jag har nog fiskat hela mitt liv. Mina föräldrar var ivriga fiskare så alltid när man får till landet så fiskar man. Jag har lite dåligt samvete för jag fiskar och som sagt inte varje dag. För den var det sådär att hela sommaren levde man bara på fisk. Min svärfar gör det fortfarande idag. När man är i Vasa så får man nog rökt abborre varje dag. Vasa är på desto mycket bättre än Pellinge. Vasa får du på riktigt egentligen bara abborre och sådana stora jätteabborrar så alltså mycket att du kan liksom ha ut nätterna mer än 4 timmar för sen är de fulla.
Oh.
Så det är inte alls som i Pellinge var du har ute nätterna i ett dygn och du får 2 abborrar så är du såhär, yay!
Men har du märkt, om du jämför med din ungdom och till exempel när du fiskar nu, att fångsten har förändrats? Mycket.
Ja, men ganska sen i naturliga cyklar. Jag kommer ihåg när jag var barn på 70-talet, började på 80-talet så fick man massor av torsk, om någon av er kommer ihåg.
Mm. Jag tänkte ju så, säga, jag minns
men den tog slut sen mitt i allt.
Ja,
och så fick man, när jag var ung vuxen så fick man mycket mer lax och öring just på svirvel. Kanske för att man hade mer tid att fiska då, men jag tycker att laxen har också minskat ganska mycket. Men jag talade med vår lokala fiskare där i Pellinge och han hade sagt att det här var första sommaren som han hade fått hela sitt laxkvot fyllt som jag tror att var 500 laxar. Så nu finns det lax där, men att de kanske inte biter på mina svirvelspel.
Men det, jag vet, du kanske inte vet orsaken till det här, men jag minns också själv på 70- och 80-talen när min farsa la ut nät utanför Hange. Och nätena var fulla av flundror, torsk som han kastade tillbaka för det var så att säga en skräpfisk, simpor som han kastade tillbaka för det var ännu värre och så behöll han bara de här 20-25 flundrorna. Och nu om jag skulle gå och lägga ut nät så får jag sjögräs och en flundra.
Ja, det är nog helt sant. Jag talade med någon i Nagu just här på sommaren. Och förut var det tydligen så att du fick alltid flundra. Du fick köpa flundra på alla bryggor och sånt. Men att den, flundran tycks ha liksom gått tillbaka där. Vad sämst är orsaken? Men det fanns ju inga säl när vi var barn. Och nu finns det massor av säl. Och frågar du fiskarna så säger de ju att sälarna äter upp allt. Och det som inte sälarna äter, äter skarvarna. Forskningen visar att det nu inte kanske riktigt så svartvitt att sälarna äter säkert mycket fin fisk också, men skarvarna tycks ju mest äta mörtar och tånglake och såna fisk som vi nu inte är så intresserade av heller.
Mm. Kanske vi är bara sämre att fiska?
Jag tror inte att det är det. Jag tror att nu, kanske vi fiskar lite, kanske inte lika högfrekvent som på 70-talet när man faktiskt liksom levde på den där fisken. Men det där inte, jag tror nog att fiskebestånden har gått tillbaka också, minst en delvis. Men däremot finns det ju mycket mer sik och gös nu som inte fanns när jag var barn.
Vi ska alldeles strax få smaka på, Louise, på din rätt som du har tillrätt. Mm-hmm. Och vi ska få gissa vad det är för fisk. Men det här med skräpfisk, bara en sista fråga ännu. När vi går till butiken så är det ju de här vanliga fiskarna som finns där i disken och som vi köper, vi inhandlar. Varför finns där inte den där så kallade skräpfisken under utnyttjade fisken? Och skulle ni köpa den om den fanns där? Den borde ju vara rimligtvis billig eftersom det är en skräpfisk.
Jag tror att den inte finns där, därför att helt enkelt nu så finns det så mycket producenter av så kallade skräpfiskprodukter. Då. Så jag tror att mört och braxen ganska mycket går till de här fiskindustrin. Mm. Men det där, skulle den finnas i butiken så nej, inte skulle jag nu köpa braxen eller mört i disken, inte. Jag skulle gärna köpa strömming, men det är av någon underlig orsak så finns det inte strömming, fast Östersjön kryllar av strömming och det fiskas hur mycket som helst strömming med allt gått i minkarna, så jag tycker att där skulle nog butiken kunna skärpa sig lite och ha betydligt bättre med färsk strömming, för strömming är sånt som alla gillar.
Ja. Håller du med, Louise?
Ja, och det är periodvis, ibland får man och sen kan det vara hur länge som helst man inte får, så att ja.
De minkarna går strömmingen. Okej.
Okay. Jag behöver också lite till mig nu här.
Östersjön faktiskt har jättefina strömmingsbestånd, men jag tror inte att jag ljuger om jag säger att typ 97% av allt det vi fiskar går direkt i minkfoder. Mm. Och så går en stor del går också kanske 97%. Så ska vi säga att 97% går till foder. Mm. Och att det är minkfoder, eller så gör man fiskfoder till de här fiskfarmarna. Och på ett sätt är det ju smart, för man fiskar liksom bort näringen i form av strömming. Och så ger du då delvis tillbaka den till de där föräldrarna som växer i bassängen. Så på det sättet renar du egentligen Östersjön med att fiska strömming.
Mm. Så igen, när du äter forell så äter du egentligen också strömming?
Ja, men det gör du ju. Vildforell äter ju också strömming.
Men det är lite synd, för det försvinner ju för liksom våra barns generation. Så just man inte får tag på strömming. Vi åt massor av strömming när jag var liten. Och nu när man inte får tag på det så tillreder man ju inte naturligt sen heller hemma till vardagsmaten. Och det är ju billig fisk. Sen kommer ju våra barn att växa upp och inte vara bekant med strömming.
Nu lyssnar alltså på Efter 9 här tillsammans med Sonja Kailasari, med mig Mårten Svartström, och vi sitter här med våra gäster Louise Merus, kock, kokboksförfattare, och Sebastian Hjelm som en fiskeentusiast. Och du har alltså, Louise, nu tillrätt någonting här som vi ska få smaka på. Mm-hmm. Och så ska vi alla gissa vad det är för fisk som finns i den här rätten.
Japp.
Vill du plocka fram?
Ja. Tada!
Oh,
vi har lite en maratater som ni får få smaka.
Okay. Här är ju två tallrikar med massa grejer.
Ja, det ser intressant ut.
Många olika grejer är här riktigt.
Nu, det här har jag ju stekt då idag på morgon.
Det här som ser ut som något kolaktigt.
Ja, som en snabb kollåda.
Okej.
Okay. Mm.
Med lite lingonsylt på sidan om.
Med lingonsylt. Ja. Så sylt. Det är en så här riktig rätt, säsongsrätt ska vi säga. För att nu är det ju höst och nu är ju kålen som bäst.
Är det ärtar också?
Där är inte ärtar. Mm. Nej. Så ni får provsmaka den först.
Den först. På den andra tallriken har du någonting som ser ut som bullar.
Ja, det är färdigmat här.
Okej. Okay. Ja. Just det, någonting som är stekt eller någonting. Ja. Okej. Okay. Ja. Men jag antar att det är fisk.
Det är fisk, ja. Färdiga sådana här fiskbiffar och bullar.
Okej.
Okay. Ja. Okay. Mm-hmm. No, men vi huggar i den här kollådan.
Mm. Ja. Gästerna först, varsågod Seba.
Tack, tack.
Ni kan ju gissa att har jag nu satt lamm i eller har jag satt något annat?
Ah, ja, okej.
Okay. Eller alltså, är det fisk?
Jag kan säga att skulle det här vara en blind tasting,
så
skulle jag inte vara säker.
Nej.
Att är det här fisk eller är det lamm? Det är väl kryddat och det är ju ändå så små bitar. Ja. Man är inte helt säker.
Men alltså, är det fisk med?
Ja.
I den här
alltså kol. Det är nog bara fisk. Fisk och kol.
Bara ja. Fisk och kol?
Ja.
Och kryddor sen?
Och kryddor, ja. Ja.
Jätteofiskigt på något sätt. Det finns där som en sån här liksom grunddom, men
jättegott.
Ja. Ja.
Men det är inte någon grädde eller något sånt här?
Ni har satt ematchad crème fraîche för att lite liksom bara mjuka den där, den där smaken, men att man behöver absolut inte sätta.
Nu blev tallriken där hos Sebastian.
Ja, ja, munnen går. Men du får jättegärna äta vidare på den där. Den är verkligen god.
Jag skulle inte ens veta att där är fisk egentligen, som Sonja också sa. Att om man inte skulle veta.
Strömming kanske?
Nej.
Men någonting måste man ju gissa på. Du gissar på?
Jag gissar på strömming, men det var det inte.
Mm. Torsk? Säger jag.
No, jag säger fast då gädda.
Nej, alltså det är ju mört.
Det är mört,
ja. Okay, men det roliga med den här rätten att det är ju helt en snabb rätt. Det är liksom snabb mat det här. Det är från burken, mört, marinerad mört som ligger i en sån här tomatsås. Det här är jättesnabb rätt. Och sen har jag, det är en inhemsk produkt som förädlar då mört och lägger den i olja. Så det ser egentligen påminna ganska mycket om sardiner eller så här. Det är en sån glasburk. Och har en sån tomatig, örtig smak. Och sen steker man den bara med vitkål och lök och that's it. Men jag tycker det här, jag har faktiskt lagat i familjen en bolognese på det här. Med spaghetti och det här.
Och de märkte ingenting.
Och tomatkross och så här och det här. Sen får jag hemifrån så här, tomat där finns. Och allt var uppätet.
Och då sa du inte att där är mört?
Jag sa inte att där är mört pasta åt er. Nej, jag får iväg liksom.
Det var säkert bra marketing
gimmick. Exakt.
Ja,
jag tror
barn.
Att de kanske tänkte att det var tonfiskpasta eller sånt. Men att allt var uppätet och så att det var gott.
Mm.
Så det här är ju ganska så här, snabb rätt. Och jag tycker det är fint att alltså verkligen människor förädlar den här mörten och gör någonting av den, gör det till en sån här liksom lite gourmet-rätt. Den här är ju faktiskt jättefin att sätta också som sardiner på baguette eller något så här med fördrink eller något sånt. Att, alltså vi kan ju öppna och så får ni smaka sen.
Finns det många liknande produkter som nu den här vi har här? Vi kan ju inte estimera marknadsföra vad det är för märke eller så, men alltså så här inlagda eller konserverade?
Nej, alltså jag har inte, alltså de här har två olika smaker. Det finns en som har mera rökig smak och sen den här.
Ja, den här absolut. Ja.
Och det är dessutom ekologiskt står det att det ska vara.
Och den är ju ännu ganska dyr på butikshyllan, men det är ju för att de producerar säkert inte så hemskt många och det är ju inte, åtgången är inte så jättestor för människor känner inte till den.
Nej.
Men det skulle vara jättesynd att den skulle försvinna från marknaden. Det är jättegod.
Ja. Det var liksom en filébit som du nu satt i munnen, Sebastian.
Eller var där skinn och allt med och ben och grejer?
Där, ja.
Det var inte filé, det var
skinn. Skinn?
Ja.
Va? Skinn? Va, okej. Okay. Jaha, nej, men smakar du först, Mårten?
Va?
Det är ganska fiffigt. Mm. Klimatvänligt.
I naturen, var finns mörten?
Jag tror mörten finns väl överallt, både i havet och insjöarna.
Mm.
Det finns ganska mycket mört, men som jag sa, så liksom, det, på grund av de här produkterna som ändå har blivit populära, liksom har gått från noll till ändå ganska mycket, så jag tror att det är ganska mycket av mörten som fiskas, minst den av yrkesfiskarna som går helt till de här uppköparna.
Men det är något som man odlar?
Nej.
Nej.
Det är den enda fisken jag kommer ha från min barndom. Det var liksom det enda vi fick vid vår sjö på landet. Det var alltid mört. Några abborrar också, men det var så mycket att mörta. Ja.
Men det är en sån där så kallad, Sebastian, en sån här så kallad underutnyttjad fiskart, är det så?
Jag skulle säga att mörten är väldigt underutnyttjad, ja. Framförallt med tanke på hur mycket det finns av den. Och den är ju jätteliksom bra att föröka sig, ja. Och sånt, så att jag tror att mörten tar nog inte slut i första hand åtminstone.
Mm.
Ska vi hugga i följande rätt? Det här fick ju helt 10 poäng.
Ja, det här var jättegott.
Ja, och jag ska sätta receptet sen. Så. Det är inte för att det är så jättesvårt, men att...
Vi lägger ut bilder.
Men om man inte är bra så vill man ha ett recept.
Ja,
får jag börja igen?
Ja, och det där är ju nu faktiskt fiskbiffa. Inhemska fiskbiffa, där är både braxen och mört.
Här är två olika fiskbiffar, ja. Och bullar,
ja.
Skilt. Så här är tre olika.
Från frysdisken.
Du har stekt det med mycket smör.
Ja, det var nog smör, ja.
Ja, men det måste man göra. Bäst.
Ja. Fisk behöver nog smör så mycket som en talar för margarin. Så.
Ja. Men den här tjockare biffen, alltså, du sa braxen och mört det. Blandat i den här tjockare.
Nej, utan den tjockare, det var bara braxen.
Bara braxen?
Ja.
Här verkar man att braxen har en jättefin smak.
Oj, jättefin smak. Ja.
Ta den där smalare biffen.
Ta den där smalare biffen.
Det var alltså då?
Och det var också braxen.
Också
men
braxen.
Den hade spenat och potatis i sig.
Okej.
Okay. Och den där, den där tjockare, den där större, så den var, nu vet jag inte, det var något. Men det är ju mera fisk i den.
Mm. Ja. Den var god, jag tyckte faktiskt mer om den tjockare. Ja.
Jag tyckte nästan också mer om den där som bara braxen.
Ja.
Men det är också för att du har stekt dem så perfekt. De har så underbar knapprig yta och det där, just den här lite fettsmaken som kommer som gör det helt som en.
Men de har ju haft i skolorna, hade ju haft liksom skräpfiskbiffar nog. Mm. Att det har de, i alla fall, jag vet inte om de numera, men för några år sedan.
Om de
har
så här finstekt eller om det är så att de sätter dem i ugnen och så blir de på ett sätt bara uppvärmda. Mm. Men skolorna försöker nog också faktiskt satsa mycket på att göra bättre hela tiden.
Ja.
Men du menar, Louise, att det finns alltså mycket bra så kallad skräpfisk, frusna biffar och bullar och grejer som man inte liksom tänker på.
Ja, att liksom istället för de här fiskpinnarna som många äter säkert några gånger i veckan eller en gång i veckan, en snabb rätt som ju är utländsk, vad det nu sen är, säg och torsk och sånt här från olika delar av världen, så kan man ju köra med det här inhemska.
Och de här är alltså inhemska, var det så? De här biffarna?
Ja, frysna.
De här var liksom, tycker jag, enormt mycket godare än fiskpinnar. Mm. När barnen var små så måste man någon laga fiskpinnar, men jag tycker man blir ganska snabbt trött på dem. Som till den grad att jag varken jag eller min fru äter dem. Liksom, man lagar dem åt barnen någon gång så är man så här.
Nu är man här, kommer ett bra alternativ.
Ja, men vi smakar nu på de här bullarna då.
Precis.
Och det var också någon annan fisk sen då, var det så?
Ja, det var eller en annan fisk. Ja.
Någon som vi ännu inte har nämnt, kanske?
Eller?
Vi tar och gissar.
No, inte kan man ju.
Nej. No. Men jag kan säga att det är inte 100% inhemskt i det här. Kanske 50%.
Okej.
Okay. Ja.
Var det de här var det från sig också?
Ja.
Ja.
Så vad var det i den här bullen?
Mört.
Mört?
Ja.
Bara mört?
Mört och lite utländsk sig.
Ja. Ja.
Okej.
Okay. Jättegott det också.
Jättegott, ja.
Ja. Ja.
Du nämnde också den här. Det som jag nu ska ta upp här, Louise, du nämnde det här med det här, du talade här i början av programmet om att köpa fisk som har odlats i sådana bassänger.
Ja.
Du hörde också den kommentaren, Sebastian, och du ville säga någonting om det. Att, för man alltså, tänker att det är mindre miljöovänligt.
Jag tror det var Louise som sa att det är kiva att köpa bassängodlad fisk, för den har så att säga mindre miljögifter. Men som jag sa den tidigare, så ingen odlad fisk har någon miljögifter, för de utfodras ju med foder. Och det där fodret är helt rent. Och hade det någonsin funnits något dioxin i strömmingen, så har man putsat bort det då när man har gjort foder av den. Så att all odlad fiske är trygg. Mm. Men sen finns det de här bassängerna då, som är det här nyaste inom fiskodlingen i Finland, där man försöker odla på land och utnyttja möjligen liksom närhet till fabriker och varmt vatten som kan tillräckligt komma från trävaruindustrin och sånt. Och det är ju sådär jättepopp nu att ha sån här liksom bioekonomi, var du har liksom på ett sätt har du en fiskodling och så har du ett växthus där bredvid och det där slagget och skiten som kommer ur fiskodlingen som du rensar ut ur det där vattnet, så sätter du sen i växthuset som näring åt de där tomaterna som växer, så kan du hålla allt varmt med att du har ett pappersbruk ännu på tomten bredvid och sådär. Så det är verkligt sådär circular economy. Men jag vill nu bara säga att vi har ju ganska mycket fiskodling ännu på till havs också. Och den har kanske lite onödigt dåligt rykte för att fosforbelastningen i Östersjön eller den som kommer från Finland, så är det ungefär 1% som kommer från fiskodlingarna och resten kommer från lant- och skogsbruk och helt enkelt städerna. Så att inte fiskodlingen den som förstör Östersjön och som förorsakar den här algblomningen.
Mm.
Får jag fråga bara, är du som vet om antibiotikan och fisken?
Mm.
Är det inte så att de alla får antibiotika?
Nej.
Så sa en fiskproducent till mig.
Fiskproducenterna har mycket starka åsikter om mycket och sånt. Men nej, inte ger du ger ju aldrig antibiotika i hela EU någonsin om inte fiskarna är sjuka.
Mm.
Eller djurna är sjuka. Antibiotika är jättedyrt och desto blir det svårt. För att ger du antibiotika så finns det jättelånga karenstider så du inte kan sälja den där fisken. Men
jag tycker att han sa att i all småfisk så sätter de antibiotika.
Alltså man sätter du kan sätta vissa alltså kemikalier då de odlas som yngel bara för att hålla dem liksom rena för mot till exempel svampsjukdomar och sånt som kan just kanske skada sådana yngel tätt i små bassänger. Men överlag så antibiotika behöver man nog inte vara orolig för liksom med tanke på ens egen hälsa. Att det är klart att till exempel med norska laxodlingarna så där har man kanske använt så pass mycket antibiotika att det börjar synas i den här miljön kring de här odlingarna. Att där börjar du liksom ha antibiotikaresistens också bland naturliga fiskar. Men i Finland då, och överlag liksom, inom all djurhushållning, så nu har man ju liksom försökt minimera antibiotikaanvändningen de senaste 40 åren. Och det är nog jättehårt reglerat nu för tiden. Men det är klart, blir djuren sjuka så måste ju ge dem antibiotika som människa.
Men i och med karensen så betyder det att sen när den säljs så finns det inte någon spår av antibiotika mera kvar.
Precis, och det gäller ju alla. Men det gäller växtskyddsämnen som du sätter på grödor, och det gäller liksom antibiotika som du ger åt husdjur och sånt. Att nu har vi jättehårda regler för varje liksom olika mediciner, så finns det precis stipulerat att hur mycket lång väntetid är det för olika produkter. Jag menar, utgångsläget att det ska inte finnas någon antibiotika i någon mat som säljs i EU, och ganska långt stämmer det.
Louise Merus, veckans gäst här i Efter 9. Tack för det här, de här goda fiskrätterna. En sista fråga väl till dig. Hur har du kommit till någon insikt i och med den här utmaningen och ditt fiskande i sommar?
Absolut, jag ska börja fiska.
På riktigt?
Gratis, jo, absolut. Jo. Jag har möjlighet att göra det också. Det har ju varit sån här... Man har inte haft tid och småbarn och ingen som har gjort det med mig och sådär. Men nu kan jag själv.
Jättebra.
Ja.
Sebastian, måste jag nu fråga, fanns det någonting ännu du skulle vilja tillägga här gällande vår diskussion eller någonting som kom upp?
Nej, jag skulle bara säga att min bysyssla där på ministeriet är också att jag är ordförande för statens näringsdelegation, som alltså ger kostråd för finländare, och det är vi som har utarbetat också de här fiskätningsrekommendationerna. Och i min mening så är de till och med lite kanske väl försiktiga, det att vi säger att du ska äta vissa fiskarter varierande och högst 1-2 gånger i månaden. Så som jag ser på
i
det,
månaden?
Så, ja, alltså just de här liksom stora laxarna och stora strömmingarna, vilket många av oss aldrig ens ser. Men just för dem, om du då är en ung kvinna eller barn, så ska du inte äta dem oftare än 1-2 gånger i månaden. Men det gäller liksom bara de här, alla andra fiskar får du äta i min mening precis hur mycket du vill. Du kan inte äta för mycket fisk. Utan fisk är alltid ett bättre alternativ än kött eller korv.
Mera fisk på tallriken alltså. Det kommer jag åtminstone att försöka göra nu den här hösten. För jag blir jätteinspirerad av både dig, Louise Merus, och dig, Sebastian Hjelm.
Ja, med.
Tack så mycket för att ni besökte oss.
Tack
för den goda maten.
Ja.
Tack.
Ni har alltså lyssnat på Efter 9 här tillsammans med Sonja Kailasari och med mig, Mårten Svartström. Och som vanligt, vi är tillbaka nästa vecka med nya gäster och nya utmaningar.